Podplay.
Huka er ukrainiter, svenskt stålbiter. Ja, jag har ofta historiska referenser, men nu ska jag försöka.
Va? Vad händer nu då?
Det märkliga är ju Hans. Ja. Välkommen förresten till podden Off Limits med Hans Wiklund, Jonas Nilsson, mest kända kanske från Efterlyst, Systembolagets
övervakningskamera.
Ja, exakt. Och rockklassikers morgonshow, morgonrock.
Jag sitter här och sniffar kontaktlim, Jonas. Har du sett?
Det jobbigaste med det här avsnittet av Off Limits är ju ett. Vi vet inte hur det gick i matchen Sverige mot Ukraina.
Nej, vi väljer en utgång på matchen och så torgför vi den hela podden.
Exakt. Jag tycker det var fel att ha granen på topp från början. Hans språngskalle är inte vad den brukar vara. Det var ju som på Mykonos. Det var ju ribbträff i krysset.
Just det. Vi kommer att prata om Jonas irrfärder i den grekiska arkipelagen när han så småningom landar på Testiklos. Vi kommer också att prata om att politik och sport minst han hör ihop på samma sätt som att våld och idrott hör ihop. Och lite grann om Göran Lamberts hemvideor också som vi ska dissekera, granska och närläsa. JK, justitiekanslern, åtalar också Jonas för brott mot grundlagen. Och som de vanliga inaktuella referenserna. Har jag uppfattat innehållet korrekt nu?
Ja, det har du faktiskt. Ja? Med ett tillägg också. Aha. Män som gråter. Mm. Män under uppdrag som gråter. Mm. Vi ska titta till det här lite grann. På förekommande anledning. Som min finske kompis Petter brukar säga.
Men du ska inte prata om honom i podden.
Nej, jag har inte pratat om honom.
Du gjorde precis det. Du sa min kompis Petri. Ja. Ett, han heter inte Petri. Två, han är inte din vän.
Nu får du skilja på att prata om någon och att nämna någon.
Ja, konstverk och konstnär.
Ja, exakt. På förekommen anledning så brukar ju Petri gå och handla då alkohol på vårt älskade systembolag och så kallar han den här, när klirar i flaskorna, ja. Så det är så fest, han kallar det för helgmålsringning. Ja. På förekommande anledning att det är helg så går han till systembolaget och handlar sin rättmätiga andel av statens spritförråd.
Ja, han har ju också en motbok med sig, vilket han egentligen inte behöver ha, men ändå med sig den. Och ni som är gamla nog och kommer ihåg vad en motbok är, ni är alldeles för gamla för att lyssna på den här ungdomliga, moderna och hippa podden.
Exakt, det här är det fräschaste som finns i poddsverige. Det här är Off Limits och vi kan väl börja med att köra lite fantastisk svensk country, för det här är också något väldigt, väldigt tråkigt. Det här är det sista avsnittet av våran succépodd Off Limits, mm, som har gjort åttor runt både Svenska Dagbladets stora poddar, ja, Aftonbladets påkostade, oj, 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 poddar.
Men det där säger du jämt, vad betyder det? Varför är de påkostade? Får de bättre betalt?
Ja, om inte svensk tal går fram här, ja, in i järnbarken på herr filmvetare Wiklund, så vet jag inte vad jag ska göra. Ja, jag vet vad jag ska göra.
Ja, vi ska göra några talmansrunder och sen ska vi spela musik.
Just det, musik eller musik. Ja. Sista avsnittet för sommaren. Tack för att du stöttar Off Limits.
Ida här... sommarvisa.
Nej, det här är... Nu går vi och fiskar och har sommarsemester. Välkommen.
Soldat, så säger folk. Nu maskar han igen. Och när de ser mitt lilla skolk, ja, då vet ju var och en.
Han greker.
Confession. Står det skrivet.
Nu sticker vi och metar. Men först ska du genomleva.
Genomlida, va? Ja, vi får se hur det blir.
Det var öppet.
Jag hoppas ni kan hålla gråten borta, men nu börjar vi, va?
Det där var ju öppet mål på Pride den första kvällen. Nu, ja, kör vi. Hoppas ni kan genomlida exakt 45 minuter av ren och total åsiktsfrihet. Välkommen till podden Off Limits. Och nu, för helvete Wiklund. Pass på damerna för sen Wiklund. Nu åker vi. Det här är podden Off Limits. Välkommen. Vänta, early access, ska vi inte ta upp det här också?
Jo, det ska vi göra.
Ja, berätta Hans, för det tycker jag är så jäkla svårt med massa amerikanska och engelska uttryck.
Ja, early access betyder fritt översatt för tidig sädesavgång. Och det betyder att om ni har Podplay-appen eller podplay.se, då kan ni avnjuta den här podden en dag före alla andra losers. Och det gör ni på Podplay och då kommer den ut onsdag morgon. Däremot om ni har andra plattformar så kommer den ut torsdag morgon. Det går ju bra det också givetvis. Men om ni ska hänga med, var först med det senaste. Så.
Just det. Mm. Är du en husar i den svenska hären, då har du Podplay. Är du fotfolk som kommer efteråt med lansar, då använder du Podcaster, Spotify, Acast,
Trashcast.
Vad är det mer då?
Ja, men skitsa, vi får inte nämna dem där.
Får vi inte?
Nej, Linskos har ju från på skarpen, kommer inte ihåg det. Ett jävla bambusspö som han slog oss med.
Från uppskov till Lindskov, våran producent och han som äger våra arslen i den här podden. Välkommen till Off Limits. Nu kör vi. Rullar vi, Bergman?
Jajamän.
Vänta här nu.
Aha, ja.
Vi har Oliver Bergman som producent idag i podden och du sa några väldigt kloka ord där, säkert något stulet citat. Vad var du sa, Bergman? Det är enklare att...
Det är enklare att be om förlåtelse än om lov.
Det är enklare att be om förlåtelse än att be om lov. Jag tror det där är Matteus evangeliet, eller kan det möjligen vara Lotta Engberg i Bingolotto? Någonstans där hamnar vi, va?
Ja, eller om det är Bergmans släkting Ingmar Bergman som har myntat det här.
Ja, han var ju som liten pojke med Gycklarnas afton och spelade den där aggressiva dvärgen som springer runt i utan byxor i cirkusmanegen. Ser gärna Gycklarnas afton här under sommaren och skit i Netflix och HBO Nordic och SVT.
Nu får man ju inte säga dvärg, Jonas, utan det heter ju längdutmanade.
Heter det?
Ja.
Okej, bra. Hörde du...
Dvärg.
Hörde du det senaste förresten? Nu får man inte rida på åsnor längre.
Nej.
Det var kränkande mot åsnor, stod det i tidningen i veckan.
Ja.
Men vad ska alla de här grekiska, trevliga människorna i små pittoreska grekiska byar som dels lever på EU-bidrag och sen lever på turister. De står ju oftast nere vid hamnen när man kommer i land med någon båt där på bakfyllan. Så står de med några åsnor och så tror man först att ja, vad trevligt, han har tagit med sig frun. Nej, det här är inte min fru. Det här är något annat ni kan rida på. Det är en åsna. Nu ska de förbjuda det där. Har någon frågat åsnan? De tycker det är kul. De känner väl inte att de har en tjock svensk på
ryggen. Det är två saker där, Jonas. Dels är det ju någon form av djurplågeri, va? Eftersom åsnan kanske inte i första hand byggd för att bära liksom tjocka svenska män på sina ryggar, utan bara lite lätt packning och möjligtvis en liten grek. Och när det gäller greken och hans åsnor, så kan han göra precis som alla andra greker, sätta sig och dricka kaffe och vänta på pensionen som ju infaller vid 40 års ålder i Grekland.
Var det inte i Grekland som på vissa statliga myndigheter så fick man extra betalt om man jobbade hela den stipulerade arbetstiden, alltså kom du 7 och gick hem klockan 15 så fick du extra betalt, en slags bonus, därför att det var inte en käft som gjorde det från början.
Nej, lata jävla grekerna. Jag känner många flitiga greker, ska du veta, Jonas.
Kan du nämna en förutom Mikis Theodorakis, han som låg Maria Sion under uppmärksammade former? Hon hade väl en affär med, eller vad hette han, vad hette transan då, han som gav hela
Demis Rossos?
Ja, tack!
Ja.
Bergman, är du för ung för att minnas den grekiska transvestiten som hade skägg både upp och ner och bak?
Men han var väl inte transvestit heller?
Han hade ju... Nej, okej.
Rossos, det var ju den här väldigt... Han var ju välbyggd, en stor kar med en gigantisk kagge, och han var ofta klädd i kaftaner långt före. Vad hette han från Gävle i Sverige? Thomas Di Leva.
Thomas Di Leva är från Uranus, som är en planet i Vintergatan.
Ja.
Nej, men Demis Rossos, vi kan väl i alla fall enas om att han var transvestit och bar kvinnokläder. Nej. Alltså under förevändningen att det var någon slags då grekiska kaftaner från när grekerna grundade staden Istanbul, som från början hette Konstantinopel. Ja. Det betyder ju den bortre staden på grekiska. Jag har varit i Grekland i många år, Hans.
Jag trodde du var här i Sverige, men jag måste ha missuppfattat det helt och hållet. Är du ett hologram, Jonas?
Nej, hologram har mer utstrålning.
Ja, har...
Nej, men jag var ofta på semester. Vi var nere i Kalymnos, vi var på Rhodos, Kreta, åkte dit på Krita.
Sen har jag ju hört om dina resor till Mykonos. Ja. Syndernas ö.
Finns det?
Där du åkte skottkärra med grabbar och
höll
på.
Finns en värre ö när det gäller gay och sånt. Och
ja, men nu är du, förringar du gayen här. Du kan inte säga värre, utan något som är alltså bättre är vad du menar. Ja, fortsätt. Ja,
fast det är många inom gayrörelsen som tycker att gaykulturen har gått helt överstyr. Liksom.
Vilka då?
Ja, finns någon som tycker att Pride är en stor jävla pajasparad som bara bekräftar fördomar om hur en vanlig gay-människa lever, va?
Ja.
Jag ska berätta om min äventyr i Grisbukten i Grekland. Finns ju en ö som heter Testiklos som ligger strax nordväst om Grekland. Där är det livat på sommarna. Det får ju Pride att se ut som någonting ur Fråga doktorn, kan jag säga. Ja. Alltså, va? Vi är för alla människors lika värde. Förlåt mig, alla människors lika värde.
Ja.
Nej, men just den där, du säger, nu ska vi förbjuda åsnerit. Jo, då sitter någon på en EU-parlament eller något EU-departement och säger det här kanske är ont. Men alltså, vi tar ju slutligen då födkroken av de här stackars människorna. Vad ska vi med åsnor till i världen? om de inte får jobba åt människaperna. Det har åsnerna gjort i tusentals år. Jag tror att många åsner sätter ungefär som walesiska gruvarbetare gjorde på 1800-talet. De sätter en ära i att slita ut sina slitna kroppar för någon patrongrosshandlare. Ja. Eller som i det här fallet då en grekisk man med en skäggig fru och olivolja under armarna.
Men vill du verkligen ha tillbaka den gamla onda tiden när walesiska gruvarbetare dog som flugor och åsner dukade under packning och tjocka turister? Det är också så här.
Får jag svara som Boris Johnson? Ja, men det får man väl inte säga i det här landet.
I det här tjuvlandet. Nej, men jag vet, det är också så att folk har blivit så mycket tjockare. Åsnerna är ju ungefär samma storlek som för kristen tid.
Många åsner går ju på gym. Jag har massa åsner på mitt gym. Alltså, kan knappt prata. Stora framstående tänder och försöka sälja steroider till en. Va?
Jaha, ja.
Vissa erbjuder till och med en ridtur in i bastun.
Du kanske borde ha köpt med tanke på din fysionomi.
Hörru du, den här gamla slanan kan ge både en och annan en tafs när det kommer till en chartervecka i Mykonos.
Ja.
Nej, men jag tycker inte...
Testiklosen då? Den önsåg man inte komma.
Okej, okay. Men jag säger så, åsnor, då kan vi ta bort elefantridning i Kalanag som är en indisk stad som helt lever på att turister hoppar upp på elefanternas ryggar. Mm. Elefanterna känner väl inte det där? De får lite jordnötter, en klapp på nosen och mår riktigt bra.
Ja.
Det här har ingenting att göra med att de som plågar djur, som Vladimir Putin när han... Vad är han gör på julafton i rysk tv varje år? Han parar sig med någon brunbjörn eller vad det är med.
Ja,
och han
precis.
Har ju bara överkropp Putin. De ska ju förlovas för de där två
ja,
också.
Ja, men det kommer ju bli ludna ungar av det där.
En björn förresten uppträder ju ibland i Ingmar Bergman-filmen Gycklarnas afton.
Just det.
Här får jag ihop björnsäcken.
Ja, du hade ju en himla skröna om Ingmar och björnen, eller hans björnskötare va?
Han fick gå och be om ursäkt till björnen, därför att björnskötaren var en alkad ryss, tror jag, som hyrde ut björnar till filmer och reklamfilms.
Och Bergman, alltså Bergmans släkting förelämpade björnen.
Förlämpa björnen och kallar honom för björnjävel. Björnägaren blir sur.
Björnodlaren, ja.
Och det sägs då i Lanterna Magica som är den fantastiska skildringen som är lite skarvad.
Det är Ingmar Bergman, det är självbiografi.
Ja, Ingmar Bergmans fantastiska självbiografi. Så säger han att han får gå fram till den här björnen efter inspelningen på uppmaning av björnägaren och säga: förlåt herr Björn för att jag var oförskämd. Kan herr Björn tänka sig vara med och spela in film imorgon? Björnen glor på han, det går att tugga på någon morot eller vad det är. Något... Eller inte vet jag, kan ju vara, vad heter det, Bibi Anderssons pessar, någonting som låg på inspelningsplatsen.
Ja, och Bibi kommer med kaffe. Du apropå
Bibi,
själv,
Bibi Andersson.
Ja, men du apropå självbiografi, har läst du din favoritkronikör Cissi Wallin? Du brukar ju prata om henne vitt och brett, och hon är åtalad av JK för tryckfrihetsbrott.
Ja, men det har hon väl varit förut.
Jag vet, det är samma den här snurriga skvallerboken som hon har redan blivit fälld för. Men då var hon ju fälld för förtal.
Ja, när du säger snurrig skvallerbok så vill jag bara hävda att min väninna Cissi Wallin, det är hennes upplevelse satt på pränt. Och där går Bergman ut.
Ja, va? Nu fick jag nog.
Be om ursäkt till björnen och alla åsner i Grekland nu. Ja. Är du tillbaka om 40 minuter?
Ja.
Vi snor tiden från DN.
Stressa inte Bergman.
Nej.
Okej, din väninna Cissi. Nåja, nu är hon i alla fall åtalad.
Stressa inte, var det hon sa till Fredrik Virtan den här infamösa kvällen när de fyllpippade bägge två, va?
Ja, men, ja, det finns ju olika versioner av vad som hände den där kvällen. Men hur som helst så vart hon ju då fälld för förtal. Vi brukar inte nämna målsägaren i det här fallet vid namn. Nu gjorde du precis det.
Nej.
Jo, du sa att han har ett finskklingande namn.
Nej, jag sa att det var en åsna i Grekland. Jag sa inte vad åsnan hette. Jag sa namn gav möjligen ögruppen testiklos.
Ja, låt mig ge exempel på brott mot tryckfrihetsförordningen. Högförräderi, krigsanstiftan, spioneri. Så det här är inga småsaker som du hör.
Det motsvarar ju fanflykt som man kunde skjutas för rätt upp och ner under 1809 års krig i Finland när döben av Jutas höll rysspacket på avstånd vid just Jutas.
Ja. Justitiekanslern och JK, det är alltså den där posten, det är ju en myndighet som är en person, och det var ju förut Lamberts, du vet, den här notoriska julaftons snuskgubben.
Ja, nu nämnde du han vid namn också. Han är ju friad på alla punkter i en svensk domstol.
Ja, han har själv gått ut med sitt namn, så det är lite skillnad där rent pressetiskt. Jag kan säga Lamberts. Göran Lamberts heter han ju för övrigt.
Jag får bara säga en sak. Ja, jag tänker bära det svenska rättssamhället på mina axlar som en nersleten åsna i grekiska övärlden.
Ja.
Göran Lamberts, alltså för detta JK. Mm. JK var ju förkortningen för jättegod kladdkaka. För han bjöd väl på kladdkaka på julafton till den där unga kvinnan som han då sen ville ge sugmärken på.
Ja, han var ju kladdig men inte tafsig. Det var ju själva förklaringen på hur han hade betett sig. Om jag men såg du de där infama videofilmerna? Hon var ju smart nog att dokumentera hela den här snurriga julaftonskvällen. Och fan, han betedde sig som ett svin.
Ja.
Eller?
Ja, skitsamma. Eller som en jävla åsna.
Hur som helst, han är inte JK längre, justitiekansler. Det är en kvinna som har det jobbet nu. Och det speciella med det här brottet då, som Cissi Wallin då står åtalad för så småningom, det är att det alltså sker begånget inom grundlagsskyddad verksamhet. Det vill säga, det kan vara, oftast är det ju en tidning eller ett förlag och sådär som åtalas för den här typen av grejer. Och då brukar man göra upp i godo, det vill säga att Aftonbladet säger till JK att ja, herregud vad snett det där blev det då, men ska vi göra så här att ni får 3 miljoner spänn och så drar vi ett streck över här, då brukar JK säga okej, det är lugna gatan, så exakt, vi behöver inte rota med det här.
Göra upp i godo, det är bara en juridisk term för får jag de pengar jag tycker att det här är värt så kommer jag hålla käften, det tjänar vi båda två rent publicitetsmässigt, och det skulle man kanske ha gjort i det här fallet, va?
Ja, absolut, i synnerhet som att den här stackars Wallin, hon är ju själv, hon har ju inget förlag i ryggen, hon gav ju ut den här boken för egen maskin så att säga, så att det kommer ju bli ganska dyrköpt för henne då, för att
därför att förlagen vägrar ju ha med hennes produkter.
Ja, för de förstod att den skulle
bli fänd. De läste igenom det och tänkte att det här är förtal.
Det här är tryckfrihetsbrott.
Jag vill poängtera, som en åsna i Grekland med en skäggig fru, alldeles oavsett vad som har hänt så är det ett tryckfrihetsbrott, det hon hävdar i sin bok.
Ja. Så att, det är inga konstigheter egentligen, men hon har ju lojala följare, va? Så att, troligtvis så kan hon gneta ihop de här miljonerna som hon möjligtvis blir skyldig i JK då. Så att, vi hoppas på ett lyckligt slut för den historien.
Men var det inte nedlagt ett tag, och dessutom så hade hon gjort avbön från att hetsa upp den här Instagram-konton.
12-åringsmobben.
Ja, nu tycker jag förringar.
Nej, det är inget fel att vara 12 år.
Ja, men
jag har själv varit det var länge sedan. Men...
Jo, jag vet. Och,
jag var jävla uppjagad också, skulle du veta.
Du var 12 år, det skrev ju Bosse Hansson om i sin dagbok också. Den här skira pojken som klev upp i vattnet på Ingarö.
Ja,
resten är Sportspegeln-historia.
Jag satt åt sand i sandlådan.
Vad han sa Bosse Hansson under det där fotbolls-VM? Det ser mörkt ut mellan skinkorna på Wiklund.
Nej, det var hon i Hägerfors som kläckte den. Dessutom, det har ju inte gått att spåra den där. Det är ju många som har försökt, alltså ursprungshistorien är att Arne Hägerfors i ett upphetsat ögonblick när Kamerun möter Storbritannien eller England, och han säger att det ser mörkt ut på Kameruns avbytarbänk, och det blir liksom lite ofrivilligt lustigt på något sätt. Men sen har man ju försökt gå tillbaka och hitta bandupptagningar. Det ska ju finnas bevarat i arkivet för ljud och bild till exempel, men man har inte kunnat hitta det där, så det kan vara en skröna faktiskt. Mm,
är det på ungefär samma sätt som när en viss puffrapp, kanske en Magnum 357, råkade försvinna från statens kriminaltekniska laboratorium, det vi idag kallar för Svenskt Forensiskt Centrum? Va? Var en puffra på avväga. Ja. Jag tror inte ens Ali Klan och de 40 gängkriminella i Angered vet var den puffran är någonstans.
Nej. Apropå Angered, såg du den där polisen i TV som började grina?
Ja, men alltså någonstans, det är jättevackert att grina, och alla som gråter, de har rätt. Allt ifrån Viktor Nilsson Lindelöf som satt på en presskonferens inför fotbolls-EM eller under fotbolls-EM och inte hade fått träffa sitt barn på en vecka och bölade ut. Han blev ju hyllad sen, och sen high-five med folk ut. Det är vackert att visa känslor. Men just
tänk om en kvinna hade börjat grina, då hade ju folk tyckt, herregud vad är det med skåpfia? Om du ska trivas i patriarkatet får du fan med bita ihop, eller hur?
Jag började grina under ett par härliga sommarveckor på Testiklos 96.
Ja, men det var när den där åsnan kom rusande bakifrån så det smällde till akterpartiet på
det. Var ingen åsna, var ju hotellägaren.
Ja,
va? Den där förbannade Kostas för Mykos. Har du hört förresten var Greklands mest Greklands värsta festprissa? Kommer lite vits.
Bakis tre dagar på rakis.
Bakis tre dagar på rakis, det är kul.
Ja, det är men hur var det med den där polischefen, han som började grina?
Ja, det var han väl inte. Han hade jobbat i många, många år inom polisen i Västra Götaland, alltså Göteborgs
Klanland.
Götet Bängen. Han heter Ulf Boström.
Han ska du nämna hans namn nu? Hänga ut honom.
Ja, han har ju bara hängt sig ut i varenda kvällstidning.
Jo, men det behöver inte vi begå någon form. Vi riskerar brott mot grundlagen. Det är inte att leka med, Jonas. Okay. Du kan ju betala JK.
Ja, jag har faktiskt gått en grundkurs när jag tog skepparexamen. Gick på grund efter en halvtimme, Hans.
Och du hade ändå vattenskoter som inte ens sticker någonting ner i vattnet.
Släpp mig, sjöpolis! Jag ska till testiklos!
Nej, vi har inget annat att göra. Vi jagar vattenskoter nu på heltid.
När jag blev förbannad på testiklos den där sommaren. Det var ju en prishöjning på olivolja. Och det satt ju hela själva förspelet ur spel, så att
säga. Ja, det var inte lika lent.
Han hette, vad han än hette. Men alltså, om inte vi namnger människorna tror ju folk att vi sitter
Grinolle.
Så tror vi folk att vi är ungefär som du var på restaurang Matrosen på Skepp, för att du sitter och hittar på allt eftersom du berättar.
Nej, men det var inte jag som hittade på, det var ju andra som hittade på om mig.
Ulf Boström, han jobbar som integrationspolis.
Va? Integrationspolis? Ja, finns det?
Ja, det fanns tidigare. Ja,
då förstår jag att han grät i för sig.
Han är den sista integrationspolisen då, som man har gjort en omorganisation. Det gör man ungefär mellan varje kaffe och muffins...
Minns du vem som var arkitekten bakom den förra omorganisationen av polisen?
Ja, det var ju
verkställaren.
Verkställaren var ju Dan Eliasson.
Ja, visst, förstår du.
Exakt, han gjorde om allting till regioner.
Ja, han gjorde om allt till det sämre.
Ja, ja,
men vi glömmer honom nu.
Men varför
fortsätt med gråtpolisen nu.
Varför
börjar han grina i tv?
Varför måste du namnge Dan Eliasson som stod på en loftgångsbalkong och skåla mitt under pågående pandemi? Han var ju värre än den här förbannade...
Vänta, det var ju Christer Pettersson.
Nej, det var det inte.
Men du
Ulf Borde, ja. Men någonstans...
Prata mer om Ulf, jag vill höra varför börjar grina
riktigt.
För.
Han sitter och inför rullande kameror i Sveriges Television. Det är något, de gör ju underhållningsprogram av kriminalitet.
Du tänker på de program som jag har jobbat med, Veckans brott.
Ja, exakt. Det är mer krimi än Off Limits-podden. Faktum är, han sitter och berättar hur det ser ut i det här klanområdet, och så berättar han att vanliga näringsidkare, vanliga hyggliga människor från alla olika etniska kulturer.
Ja, det vill säga de som bor, majoriteten av människorna som bor i de så kallade utsatta områden.
Ja, sådana människor som också har betalat skatt för att åtnjuta det så kallade samhällskontraktet, där jag kan då tryggt leva och se mina barn växa upp i en hyfsad skolgång med barnomsorg, coronasprutor, systembolag som visserligen är stängt på söndagar, men ändå, man åtnjuter samhällets
försorger.
Ja, det starka välfärdssamhället. Men när han börjar tänka på det efter en stund in i intervjun, så blir han så ledsen över tingens ordning och sakernas tillstånd. Aha. Så han börjar ju gråta rakt ut, och då säger han liksom, stäng av här. Han säger stäng av här, men SVT då tar ju då ett publicistiskt ansvar som man är så har jobbar med sån hög svansföring och alltid har, och sänder det här. Ja. Och det här blir då en så kallad senackis. Mm-hmm. Att det sitter en uniformerad svensk polis i någon slags befälsställning, som vi ändå får säga att en integrationspolis, den titeln är. Han sitter och gråter i en uniform. Mm. Och man kan tycka att det är vackert och han är en människa och att han känner och det är så skönt att se. Men någonstans, det pågår ett krig mot en massa klaner och en massa gängkriminella i det här landet. Aha. Jag vill inte se en av då befälen i det här kriget, det vill säga en polis i uniform. För just då är han liksom inte den mysiga padelspelande, jatsyspelande...
Ja, mellanchefspolisen.
Exakt, eller familjefaden Ulf som sitter liksom i foppatoffer och tar en gin och tonic och berättar att allt var bättre förr, klagar lite på regeringen, släpper en brakskit och går in och hämtar chipsen i stugan. Mm. För just när han sitter där i Sveriges Television så är han... Han är den yttersta representanten för en av våra viktigaste rättsvårdande myndigheter, det vill säga polismyndigheten. Mm. Jag tycker att det är ett tjänstefel att han sitter där och gråter.
Ja.
Ett, det ger en jävligt konstig signal till samhällets medborgare. Mm. Två, det ger en ännu konstigare signal till Ali Klan och hans 40 gängkriminella.
Ja, alltså, de måste jag skratta sig fördärvade ute i Angereda, Ali Klan-familjen. Men samtidigt, de är ju inte så intresserade av det svenska samhället. Jag tror inte kanske att de tittar på svenska nyhetsprogram. Så att, huruvida en polis börjar grina, det tror jag inte rör dem i ryggen. Men de såg det, så skulle de ju tycka att det var oerhört festligt.
Min poäng är inte huruvida Ali Klan sitter och kollar på Let's Dance eller Mask Singer på kvällarna. Min poäng är att det blir en väldigt konstig signal när den Den som är ytterst ansvarig för tryggheten i samhället rent kroppsligt och rent fysiskt sitter och gråter för att kriminaliteten har spårat ur. Kan du tänka dig Stefan Löfven som får hjälp på tafsen när han får avgå som statsminister? Kan du tänka dig om han började gråta?
Ja, det vore illavarslande.
Det är inte alltid det ultimata att vara känslig och visa känslor. Nej. På riktigt. När det blåser och stormar så är det viktigt att någon jävel står upp längst fram och tänker och utstrålar: jag har det här, lita på mig, det är lugnt.
Nej, men jag håller med dig, Jonas, även om du hyllar ett förlegat machoideal som inte alls hör hemma i den nya feministiska kontexten och narrativet. Men jag håller med dig, tänk om man sitter på en jumbojet och sitter där vid drinkvagnen, passerar och så hör man piloten ska säga något vettigt, så börjar han grina. Du skulle bli fett orolig.
Exakt. Jag går till urologen. Herregud, du har några stora blåser längs skaftet. Jonas, det här ser inte bra ut. Vad fan har du varit? Har du varit på testiklos, din fan? Nej. Jag firar midsommar med Bosse Hansson. Gjorde du? Bosse, det är länge sedan han var här nu.
Ja, det här är inget tragiskt fall, doktorn grät.
Någonstans, Ulf Boström, säkert ansvarig för vilka intervjuer han gör.
Gråtpolisen.
Ja,
nu fan heter det.
Ja, han som person får gråta hur mycket han vill, men då får hans chefer någonstans, en rikspolischef eller någon annan högavlönad polischef, för tro mig, vi har ganska många sådana i det här landet. Då får någon säga: Ulf, du är inte riktigt i balans. Och den här intervjun tycker jag inte du ska göra. Och nu är du ledig ett tag och samlar kraft. Så kan vi
lämna in brickan och pistolen. Hej då.
Ungefär som fotbollssupporter. Man tar 5-6 tjuvsmällar framme vid pubdörren. Sen går man lite längre bak, snackar om vad som händer. Sen går man fram igen en stund. Det är ungefär som döben vid Jutas. Man är i frontlinjen och bekämpar fienden. Och sen orkar man inte längre, för man är inte mer än människa, eller då i det här fallet polis. Nej. Då backar man, vilar sig tills man har nya krafter. Vad skickar det här för signaler till folk? Svenska poliser sitter och gråter. Det hade varit fullständigt, kan jag berätta, omöjligt i Frankrike, Tyskland,
Vitryssland,
Storbritannien,
Ukraina, Polen, Ungern.
Nej, men någonstans,
alltså hedliga länder.
Jag säger inte att man ska ha någon slags John Wayne-ideal, men lite grann sånt kan det väl få vara i alla fall. Vad är det han säger, Lasse Strömstedt, i den fantastiska filmen?
Klipp dig och skaffa ett jobb.
Nej, men han säger... Nej, men vad heter den där Tom Arland-dokumentären? Det kommer ut någon fyllskalle från kåken och så ska de fixa. De har fixat allt till honom. Det står en mottagningskommitté från KRIS, tar hand om honom. Det är fixat en hyreslägenhet. Det enda han måste lova det är att inte dricka alkohol. Vad gör han första kvällen? Köper några fulöl på långburk och sitter och petar i sig. Och sen börjar han då packa ihop och gråter när han då inte får något slags förtroende. Någonstans så frågar de någon sån här... Tom Arland frågar då en kille inom KRIS som är lokal där. Tom Arland säger så här: blev han av med lägenheten för att han hade ett återfall i ett alkoholmissbruk när han lämnade...
Alkoholsjukdom.
Ja, alkoholsjukdom. Ja, det blev man faktiskt, säger den killen i KRIS. Ja, men är inte det moraliserande, säger Tom Arland. Vet du vad, säger han? Det är moral. Och vet du vad? För många invånare i det här landet så kanske inte är helt fel, men om man hade lite jävla moral och lite jävla kurage. På riktigt. Och jag är ingen baggbölare. Jag har inte klackarna i backen när jag ser ungdomar komma åkande på elskoter och dra peruken av mig. Men någonstans, förbanne mig, någonstans måste man stå upp, hålla i någon slags värdegrund och säga: nu räcker det, ta med fan. Vi kan inte ha poliser som gråter på tv, för guds skull.
Och nu kommer jag ihåg vad Lasse Strömstedt, gamla kåkfararen och sedermera skådespelaren och ungdomsuppfostraren, sa för någonting. Han sa: här är min moral som gäller, och den är jävligt hög, ska du veta.
Ja, det är min
moral. Och han sa också: klipp och skaffa ett jobb till den där långhåriga haschflumman.
Den långhåriga haschflumman.
Inte Niklas Wahlgren, den andra.
Niklas Strömstedt. Nej, men han, exakt. Han säger: min moral, det är en jävligt gammal moral. Men det menar att det var någonting bra, liksom. Du är så förbannat positiv. Så fort någon satan står och bölar eller har någon slutar skjutarmband, tycker du att det är bra?
Ja, men nu börjar jag känna mig allmänt gråtfärdig, Jonas. Kan vi inte gå vidare? Släpp den där stackars gråtpolisen nu.
Okej då. Det var väl någon...
Alltså vad kul det är med fotbolls-EM ändå. Alltså jag bryr mig inte så mycket om huruvida Sverige är med eller inte, utan det är bara att EM, det är så jäkla stort, det är så roligt att se publik, det är sånt fantastiskt spel på många händer och så vidare. Men litet smolk i glädjebägaren där, det är ju att...
Att inte granen får lida.
Skit i granen. Får jag citera Olof, vad heter han, våran kompis, fotbollsexperten?
Olof, jag är lång, jag gillar Leeds Lund.
Ja, alltså, varför frågar de granen? Vad fan har han med saken att göra? Ja. Ja, det var vad han sa. Men hur som helst, nu har det blivit en viss politisering av fotbolls-EM.
Först vi kan bara säga först, Hans, att vid mina byxors pressveck och vid denna upplagas pressläggning så har inte matchen Sverige-Ukraina spelats.
Nej.
Så vi kan ha fått ett nytt Poltava rätt ner i käften. Eller så kan vi ha besegrat Ukraina och ja.
Så där har ni två valmöjligheter.
Ja, men alltså,
vill ni fortsätta lyssna på podden? Den är inaktuell.
Nej, den är inte ett dugg inaktuell.
Den är inaktuell, det borde ju heta det.
Okej då.
Ja, men du babblar om Poltava och skit.
Nej, men vad är det för inaktuellt med Poltava? Det är ju en metafor över svenskar i österled. Va?
Ja, okay.
Där har grabbar som inte börjar böla. Även de
jag blev garoterade.
Ja, garotering var väl Franco som uppfann.
Nej, det fanns tidigare. Garott, det är en fransk. Man klöv huvudet halvvägs. Jämst med hjälmen ungefär.
Är det sant?
Garotering. Men du, politiseringen av fotbolls-EM. Först
nej, men
det
där, nu,
får jag fortsätta prata om fotbolls-EM? Garotering är ju väldigt förlegat. Det är ju ingen som använder sig av det längre. Och jag förstår varför. För det är ineffektivt.
Garoteringen när du kör in en skruv som du vrider in via ryggraden i nacken. Och det här blev ju mode hos Frank och falangisterna 1936 i Spanien. Historisk referens.
Ja.
Förlåt mig.
Får jag fortsätta nu?
Ja.
Mm. Först skulle alla stå på fotbolls-EM, alltså. Först skulle alla falla på knä då, för Black Lives Matter och sådär. Och sen så var det regnbågsflaggor för att sätta Ungern, en av världsnationerna, på plats lite grann. De hör ju till de här skitländerna som vi öppnade famnen för i EU, eller hur? Kommer du ihåg det? Och vi bara, välkommen, ha det så trevligt, nu ska vi fika. Ja, men det här är ju förhärdade kommunistdiktaturer som bara blivit ännu värre sedan järnridåns framfall. Nåja, det är ju så här med Ungern, de har ju inget RFSL där. Vad jag vet.
Nej, det
utan
har de
precis
inte.
Tvärtom. De har ju en lag som säger att HBTQI-plus-verksamhet bland unga ska inte uppmuntras i diskursen.
Ja, men Orban och hans utbildningsdepartement hade ju sagt att vi kommer inte ha sexualupplysning till barn och ungdomar under 18 år. Vilket då retade gallfeber då på.
Men det var inte allmän sexualupplysning, utan det var just om man skulle ägna sig åt HBTQI-plus-verksamhet. Alltså den delen av
okay.
Själva ja, snaskandet och snuskandet.
Hur men vänta, snask och snusk, det är ju... Ja,
det ska ju fint och kärlek nu plötsligt.
Absolut.
Okej, låt mig...
Allas lika värde.
Handhjärta på den annars, i och för sig, men låt mig fortsätta. Så... Det finns ju en sån här tidig sportfloskel som löd politik och idrott hör inte ihop. Kommer du ihåg när folk sa det? Det är ju fel. Det är ju som att säga att idrott och våld inte hör ihop. Det är klart som fan det gör. Idrott är ju någon form av ritualiserat våld, kan man säga. Vi spelar ishockey med puck och regler och sånt där. Men hade våra förfäder eller någon stam i regnskogen fått bestämma, då hade vi ju slipat klubborna och petat ut ögonen på varandra med dem där, eller hur? Inga regler överhuvudtaget.
Fast den där stammen i regnskogen, Hans, den finns ju faktiskt inte kvar, inte beroende på att Bolsonaro i Brasilien har tagit...
Ja, men om du åker blå linjen...
Ja, de bor ju i Husby numera.
Ja,
ja exakt.
Ja, skitsamma. Alltså, så att nu när vi har blivit civiliserade och använder regler och sådär, så är ju sporten en form av symbol, en metafor som du brukar säga för något djupt mänskligt, eller hur?
Som när Sverige möter Ukraina kan man ju säga att det är en repris på slaget vid Poltava 1709. Ja, när Sverige fick på tafsen värre än vi fick än vad Lamberts fick på julafton.
Nej, inte så illa var det aldrig.
Nej.
Men det var ingen som grät på den tiden. Då höll de käften och bet ihop, precis som man ska göra, eller hur?
Jag säger inte att de mådde bra, men de fick saker och ting utförda i alla fall. Herregud, vi var ju en stormakt för guds skull.
Ja, vad hände med det nu då?
Va?
Vi är ingen stormakt längre, nu är det bara skit.
Vet du vad, vi är en moralisk stormakt som sitter och pekar på hur Mali ska sköta sin inrikespolitik, hur Ungern ska lägga upp sitt skolväsende, bla bla bla. Men det gäller bara Ungern. Va? HBTQ och sånt, vilket är viktiga saker. Det handlar om allas lika värde, mänskliga rättigheter. Det är ingen som poängterar att när Palestina har fängelsestraff för homosexualitet, eller Iran, dit åker vi ner och är hur trevliga som helst.
Ja.
Men när ett EU-land börjar prata om att ifrågasätta HBTQI-information till skolungdomar, då blir det ett satansliv. Ja. Det är värre. värsta liv jag hört sen England-Tyskland med 1-1 målet.
Ja, men alltså, grejen är ju så här att jag håller med om det där, men det blir lite problematiskt när man ska ha en åsikt och den åsikten ska implementeras på ett helt lag eller en hel nation. Jag förstår förvisso att det här är ett EM, det är Europamästerskap, att det då finns någon form av koppling till de länderna i EU och hur de beter sig och sådär. Alltså, vi gillar ju inte rasism överhuvudtaget. Det är ju ingen som gör det. Eller alltså, åtminstone ingen som erkänner. Alla med låg bildningsnivå är ju mer eller mindre rasister, oavsett var man kommer ifrån. Sådär.
Fast där spottar du faktiskt på folk.
På våra lyssnare.
Nej, men där spottar du på folk med låg bildningsnivå.
Ja.
Ja,
jag fick det.
Ja, men alltså, det är som att säga. Ja, nej, ja.
Jag fortsätter. Ja, bildningsnivån är jävligt hög, ska du veta.
Absolut, du har ju akademikerkortet här alltså.
Ja, precis. Det går liksom inte att tvinga ett helt lag eller nation att lyda efter BLM, lika lite som man skulle kunna säga svenska landslaget tillhör nu Folkpartiet och alla måste vara folkpartister eller alla är medlemmar i Islamiska staten. Det kommer inte funka, så att säga. Jag tycker att individuella idrottsmän ska givetvis uttrycka sina politiska åsikter, och vill man måla tånaglarna med regnbågsfärger eller ha någon svart bindel på sig, så får man givetvis göra det, så att säga. Men det blir konstigt när man ska tvinga ett helt land eller ett helt lag att ha exakt samma föreställning om någonting. Alltså, det kan ju vara så att om vi säger att även om det här är välmenande, Black Lives Matter, det är ju en bra sak, så att säga, som kommer från USA. Men säg att de nu i Europa är sponsrade av islamister till exempel. Ja, då blir det ju jättekonstigt om vi står i knäböj i hela bunten efter det.
Hela problemet med BLM och Black Lives Matter-rörelsen är väl att den är då rent varumärkesmässigt förknippat med en organisation i USA som har vissa tvivelaktiga åsikter om polisväsendet, vissa tvivelaktiga åsikter om lite allt möjligt. Alltså, det finns ju en...
Och det som kan hända här, Jonas, det är att den svenska polisen börjar gråta kollektivt.
Ja.
Det vill vi verkligen inte.
Absolut.
Det räcker med enstaka poliser. Apropå enstaka exempel på politiska handlingar.
Det här med att då EU Unison står upp för att det är fel av Ungern att åsidosätta hbtqi-människors mänskliga rättigheter.
Ja.
Det är alltså, du tycker det är fel att manifestera det, som till exempel tyska målvakten hade ju en regnbågsarmbindel på sig. Den fick han ju faktiskt ta av sig, för det satt någon tjock satans mutkoll på UEFA, det vill säga Europeiska fotbollsförbundet, som dels hade köpt in VAR för hutlösa pengar och dels hade fått mycket pengar av någon. Så att jag tyckte det var märkligt
att man tystade ner det här.
Vad är det som är politiskt med Pride-färgerna?
Jo, men det kan det väl vara. Alltså, det är ju att säga att Pride är opolitiskt, det är ju som att säga att det inte är kommersiellt. Det är ju klart att det är både politiskt och en kommersiell företeelse. Så att det tycker jag nog att man faktiskt kan säga då, att det passar sig kanske inte att ha just den där armbindarna. Och den enda konventionen är att man har lagledaren, lagkapten har en armbindel, och om det är något dödsfall som ska firas, då brukar man ha svart armbindel, eller hur?
Jag blir alltid orolig.
Eller om man är nazist.
När jag ser tyskar utomlands med armbindlar blir man ju lite orolig.
Ja, man blir alltid. Det finns ju ett paradexempel på en sån här olydnadsgrej. Det är från OS 68 i Mexiko, när Tommy Smith och John Carlos på prispallen efter 200 meter gjorde en knuten näve med svarta handskar för att hylla Black Panthers på den tiden.
Och det var ju en politisk organisation per definition.
Ja, alltså, deras syften var politiska. Det var ju en muslimsk terror, ett halvterror sekt mer eller mindre. Jag säger inte att Black Lives Matter är exakt samma sak, men alltså, för att undvika de här missförstånden, så tycker jag att man ska inte röra ihop den typen av liksom signalpolitik med idrott. Åtminstone inte enskilt får man göra precis som man vill, tycker jag. Och det vore uppfriskande om Granen kanske hade någon synpunkt på talmansrundorna nu eller sådär.
Ja, varför inte?
Inte just Granen kanske.
Nej, men det är kul också när alla liksom, ja, det är Black Lives Matter och det är perfekt, vi ska krossa rasismen, Prides, allas lika värde. Och deras egna förbund, alltså även de nationella förbunden, har ju sagt ja till att spela fotbolls-VM i Qatar, som bara de vaknar i Qatar, myndigheterna, så bryter de emot alla former av så att säga mänskliga
rättigheter.
Både vad gäller homosexuella och HBTQI-personer.
Ja, de är inte välkomna i Qatar.
Inte en sekund. Jo, de är välkomna när de ska prova lite flygning från balkong, som är en paradgren när det gäller dubaiska inhemska idrotter.
Ja, jo,
det är dödsstraff på fler av de deltagande länderna i fotbolls-VM. Iran till exempel. Ja. Är det dödsstraff för homosexualitet? Ja. Kan vi inte prata om det istället för än att vi pratar om vad ungrare, nu blir inte två fel, gör inte ett rätt, men det kanske, ja, det finns ju större frågor än att man nu ska liksom konstant mangla då ungen för vad de gör, som jag tycker är faktiskt, det är absolut inte okej, men det finns ju större problem att ta tag i. Men då handlar det om att det är handelspartners, Qatar, Iran, Kina, det är stora tjocka feta handelspartners. Vad är det våra gamla Volvo-bilar, de tillverkas ju i Kina.
Ja, det var de flesta av dem, en del i Sverige också.
Volvo är ju latin och betyder jag förtrycker.
Just det.
Ja, exakt.
Det var ju jag rullar förut, men då har man ju varit tvungen att ändra latinen där.
Vi satt ju på kvällen nere på Testiklos på chartersemester. Jag pullar. De kallar mig för den gamla PV:n. Jag stod ju så i baren.
Ja, jag vet, men att du går ut och partajar med åsner på Testiklos, det är ju inte korrekt. Men jag tycker var och en ska få göra som den vill. All kärlek är bra. Och det har varit mycket gnäll på RFSL nu. Jag tycker att de gör ett bra jobb som liksom poängterar missförhållanden utomlands och även på hemmaplan. Men det när det uppdagades att de hade en pedofil anställd som våldtog flyktingpojkar på löpande band. Och RFSL hade ju ingen blekaste aning, hur kunde det gå så snett, det här hade vi aldrig kunnat förutse.
Det kan ju vara så att de inte visste om att det här försiggick in i lokalerna.
Nej, de hade tänkt sig att det skulle ske ner på parkeringsplatsen.
Ja.
Men nu är det ju som med den här skattefinansierade godhetsföreningen då, HBTQI plus kramarna, att de har ju slutat göra reklam för de bästa urländerna för att kunna köpa småpojkar i. Och det var ju en hedlig paroll inom organisationen länge, men det har man ju helt tagit avstånd från nu, och det tycker jag är bra.
Det fanns väl resetips på RFSLs hemsida om
man... Ja, det var före hemsidan, det var på broschyrens tid. Så att det är inte så färskt, Jonas, du kan inte anklaga dem för det, utan det här, det var när man hade broschyrer istället för www. Pride, ja, hitta små pojkar i Brasilien.com.
Nu påminner du om Ann Tiberg på TV4.
Ja, ja.
Du torg för egna åsikter. Men jag ska bara,
ja, men herregud, inte det vi ska göra här.
Jag
har missuppfattat den här
podden.
Är det här en podd?
Jag ska bara blanda in ett stänk verklighet här när Hans Wiklund håller ett brandtal på Borggården strax före Gustav den femte drog ner byxorna på
1914.
Highby. 1914. Ja, lite senare var det väl så. Borggårdstalet 1931, va?
Jaha.
Nej, förlåt mig.
Nej.
Satan.
Ja.
Nej, jag blir, grejen är att... Får jag gråta här?
Ja, det får du gärna göra.
Borggårdstalet är ju under brinnande första världskrig.
Ja. Och ja. Det är så roligt att smälla dig på fingrarna med historiska fakta som vi gärna svänger oss med här. Det här är den enda saken som jag läst på som jag faktiskt kan utantill. Du kan ju alla krig och skit utantill.
Utom Falklandskriget, Hans. Har jag berättat om Sandy Woodward?
Ja, det har du. Inte en gång till. Alltså, poddlyssnare blir ju galna på det här.
Får jag bara säga en sak? Du är lite grann som...
Ja, förlåt.
När argumenten tryter, han näven knyter. Jag kör icke-våldsprincipen. Jag sitter som Mahatma Gandhi, ett orange nedskitet lakan och berättar för dig, Hans.
Eller som när polischefen i Göteborg sitter och grinar.
RFSLs... Han som inte ska berätta att han heter Ulf Åström och behöver absolut semester och möjligen ett nytt jobb. Börja podda, Ulf, om du behöver ventilera. Ann Tiberg lyckas ju ibland, hon ställer frågor.
Vem fan är den här?
Hon är inrikespolitisk reporter på TV4. Förbannat kompetent kvinna. Hon är väl ungefär Elisabeth Höglund light.
Aha.
Inte lika satans hysterisk, men ändå väldigt... Hon hörs på presskonferenser, hon överröstar
det
mesta.
Hon, ja. Ja, hon är ju jätteduktig.
Ja, men hon har ju den här klassiska, det här kvällstidningsmaneret att i... frågor. Dels ställer hon väldigt mycket ledande frågor och dels så väver hon in sina egna åsikter i frågeställningar till politiker. Och det där har Löfven och
de avslöt henne.
Ebba Busch och allihopa. Ja, börjar tänka på det. Hon får inte så ofta ordet och där har hon sagt att hon är tystad av våra politiker och bla bla bla. Hon har ju begärt ett extraval alldeles själv inför de här presskonferenserna. Nej, men hon... Du sa nyss att det här var i broschyrform när man pratade om resetips för gay people.
Ja, RFSL.
Nej.
Nej.
Kolla på det här. 2014 fanns det med resetips på RFSLs hemsida. Ja. Det var tidningen Expressen med dåvarande chefredaktören, en förbaskat duktig kille som hette Thomas Mattsson. Han är idag publicistklubbens ordförande. Mm. Han upptäckte det här och fick bort det där på en gång. Därför att det var inte okej att man hade resetips hur man kom i kontakt med ynglingar runt om i världen.
Men vem är han att förneka kärlek?
Okej då. Okej.
Nu har ju de stängt ner hela den här pedofilgrejen då, RFSL. Däremot så läste jag på deras hemsida.
Jag säger inte att det var pedofilgrej, men det var ändå...
Ja, visst fan är det det? Vad är det annars för man tipsar om vad småpojkar bor? För de ska åka dit och mata dem, eller?
Nej, men det här var ju sexköp. Man tipsade bland annat om Bois de Boulogne. Jag har en skärmdump på den här skiten, va? Ja. En kvinna behöver inte
Bologna vara skogen,
en kvinna svenska. Behöver inte vara en kvinna i Bois de Boulogne. Bois de Boulogne är ju transernas skog i Paris. Det här måste ju alla känna till.
Nu gör vi det, och då kan det vara ett trevligt resetips. Men ni fick det inte utav oss.
Nej.
Utan det stod på RFSLs hemsida. Där står också, jag läste hemsisten, där RFSL skriver om fördelarna med kemsex. Det här är ju nya flugan på gayklubbar här. Det är att man röker crack eller tar metamfetamin i samband med helmanliga gruppsexövningar på porrvideoklubbar. Och då kan man ju tycka så här, herregud, det här är inte särskilt moraliskt. Nej, men det är ju inte deras jobb att vara moraliska, det är snarare tvärtom. Och sen höjer man också i den här sexspalten hos RFSL ett varningens finger rakt upp i rektorsexpeditionen, va? Och säger att det är svårt att gå tillbaka till konventionell sex när man dopar sig med droger. Alltså det vill säga gå tillbaka till vanlig gammal hedlig bögporr så att säga, när man har använt knark.
Det blir ju vaniljtrist. Ja. Har du någon gång hängt uppspänd hos Madame Kerstin på Hjärtedamklubben på Kungsholmsgatan?
Nej, det kan jag inte minnas.
Då kan du inte gå och ligga
av. Nej, jag tror faktiskt inte.
Citat kungen. Då kan du inte gå tillbaka till att ha liksom gumpa missionär i något gammalt torftig husvagn utanför GKs varuhus i Ullared.
Ja.
Då har du en gång gått in i det förbjudna rummet, så är det svårt att ta sig ut, va? Ja. Ungefär som, har du gjort någon halvtråkig morgonradio rockklassikers morgonshow?
Mm.
Ja, det kan vara kul. Men om någon gång får sitta och podda och verkligen säga vad du tycker, då är det svårt att gå tillbaka till radion, va?
Nej, jag tycker jag trivs bra på radio faktiskt. Du är ju där.
Böp. Har vi ingen lögnknapp här? Jo. Du tycker det är roligare att podda än att göra radio?
Nej.
Inte?
Nej, jag tycker ingenting är riktigt roligt, Jonas.
Exakt.
Alltså, jag är ju en jävla dysterkvist, ska du veta. Det här solskensleendet som du alltid ser mig med, och den här glada repliken och hejaramsorna och sådär, det är inte jag.
Nej. Du målade ju en leende mun med tuschpenna på ditt munskydd. Jag tror du var glad i flera veckor.
Jag vet, va? Det var en jäkla luring.
Sen svullnade upp och fick någon slags bieffekt av coronavaccinet.
Ja,
och resten är sen...
Är badbollshistoria. Jag såg ut som det. Ja, nej. Så att, men som sagt... RFSL fortsätter krångla med Qatar och de här. Det är inte rätt som de beter sig.
RFSL krånglar med Qatar?
Qatar?
Nej, men
det är fotbolls-VM det.
RFSL vill via sin organisation skydda människor från exempelvis sexuellt överförbara sjukdomar, sånt där som Bergman släpper in i hinkar.
Just
när jag säger sexuellt överförbar sjukdom, öppna
fanskapet. Då kommer han, det levande exemplet.
Exakt.
Det är avtärd, känner du ut, Bergman, va?
Ja, verkligen. Hörru du, Hans... Vi silar mygg och sväljer kameler från Qatar. Kan vi säga det om debatten?
Ja, det tycker jag. Jag tycker nu är vi klara med den.
På samma sätt som polisen i Sverige. Det är fullt kom med att klämma åt folk som ägnas åt sexköp, vilket är väldigt äckligt i sig. Vill du veta hur det luktar på en thai-massage-salong där det pågår sexuell verksamhet? Öppna en ostbokspåse och dra in sådär.
Sån här massage... Det kanske är fördomsfullt att säga, men det verkar väl utföras på de flesta av de där ställena, eller?
Ja, nu var det fördomsfullt.
Ja, men det var någon som sa så här...
Jag var thai-massös när jag började gråta.
Ja, jag vet, men du är ju thai-massös.
Nej, det är jag inte.
Nej, då såg jag fel.
Exakt.
Men hur som helst, det var någon skojare som sa att om de har en sån här thailändsk flagga utanför, så är det ett tecken på att de säljer sex där. Men jag tänkte, det måste ju ha att göra med att de som jobbar där ändå är från Thailand och det är thai-massage som de säljer, så att borde ju rimligen kunna ha en thailändsk flagga.
Det är ett subtilt kännetecken.
Men jag tror det som är den där, vad heter den där jävla fågeln med rosa jäkel med långa ben som står i flamingo?
Nej, Annie Lööf.
Just det. Men förutom henne, om man har en flamingo i trädgården så är man en så kallad swinger.
Ja, exakt.
Men det stämmer ju inte.
Nej, men det var ju så på 50-talet i USA under McCarthy-eran. Då hade man en flamingo. Swingers kallades för flamingos på den tiden. Eller the lifestyle, säger man väl numera, va?
Ja, precis.
Men idag har ju varenda chef en flamingo. Eller också är det så att alla blivit swingers. Ungefär som att varenda mellanchef nu spelar paddel.
Kan vi gå tillbaka till McCarthy-eran på något sätt? Då hade man ju den där House of Un-American Activities. Där när man, så fort man skulle filma ett gift par i sängen, så var de tvungna att ha varsin säng och en sånt här nattygsbord på minst 35 centimeter emellan sängarna för att det skulle bli korrekt att rinna igenom censuren.
Skojar du?
Nej, det är faktiskt... Ja, man skulle kunna tro att jag skojar, men det gör jag faktiskt inte. Inte just om det där, jag har skojat om en hel del annat.
Det där var ju en exakt beskrivning av sista 5 åren i mitt och Helens äktenskap. Ja. Frid över ens minne, hon är ju nygift idag med en rörmokare som gillar Bajen. Bara där är jag ju suicid, alltså.
Ja, alltså tänk vilket fall framåt ändå. Grattis, Helene.
Från framfall till fall framåt. Nej, men min exfru är ju fantastisk. En underbar människa.
Ja, det verkar vara.
Hon har ju nedsatt hörsel och...
Ja, det måste ju ha en rad nedsättningar om hon ska ha klarat av det där.
Kan väl säga. Hör du, på tal om hörsel och styrfel. Nu har inte den här matchen spelats, men det är ju högaktuellt nu under fotbolls-EM att de brittiska fansen har uppmanats att inte sjunga den här sången när de möter Tyskland på anrika Wembley. Har du hört den här sången, Hans?
Ja. Ten Little Bombers. Det där är diset, vad jag spudde.
Nej, det här är live från en träningsmatch när Millwall mötte Karlsruhe. Det här är en privat inspelning, ungefär som när man har sängar.
Men vänta, är det där Lamberts jag ser där?
Nej, men just när de liksom förbjuder brittiska fotbollssupportrar att sjunga en krigssång som från början var en engelsk vaggvisa för barn om att nu kommer de tyska bombplanen fullastade med nazister med armbindlar och tänkte bomba våra hus och hem. Är det okej att vårt Royal Air Force RAF skjuter ner dem? Ja, det är det. Skjut ner dem. Vi skjuter ner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Precis.
10 German bombers.
Ja, och ingen börjar gråta, vare sig tyska eller engelska.
Nej, men någonstans, vad får man sjunga då? På,
ja, men du vet ju också sjungas... hur fotbollssupporters är. De är ju retstickiga. Om du säger till fotbollssupportrar i en stor grupp, gör inte så, då kommer de göra exakt precis det du inte vill att de ska göra.
Ungefär som väljare i ett eventuellt extra / nyval, menar du?
Ja.
Eller ungefär som LO-kollektivets medlemmar. De kanske inte röstar på Socialdemokraterna, utan det finns ett annat parti som nästan håller på att bli största parti inom LO-kollektivet. Ja. Det kanske inte är så att folk gör exakt som man förväntar sig. Nej. Att de ska göra. Det gäller när jag ramlar i land med 2 badbollar i badbyxorna på testiklos. Ja. Eller när
och börjar rida åsna, det första du gör, fast du vet att det är förbjudet. Eller hur? Det är ju djurplågeri för tusan.
Vet du varför alla grekiska barägare har mustasch?
Nej.
De vill se ut som sina mammor.
Inte kul. Det är inte roligt.
Det är inte ett dugg kul. Har du sett priserna i en grekisk bar förresten?
Ja.
Nej, men det är så roligt. Och sen så sjunger då tyskarna då. Tyska fotbollsfans sjunger ju liksom Kein Engländer fahren nach Berlin. De sjunger den gamla riktiga krigssalmen Bomben auf England, som var en av Heinrich Himmlers gamla. Nu vaknar Bergman till.
Ja, titta, jag tycker han är kul.
Heinrich Himmler och Hermann Göring tyckte om den gamla fina tyska marschen enligt dem då, Bomben auf England. Det sjunger tyska fotbollsfans med någon slags raljant ton, därför att de tycker precis som brittiska fotbollsfans och som du och jag i den här podden. Ingen berättar för mig vad jag ska sjunga.
Nej.
Lagför mig gärna, för att citera Cissi Wallin, men ingen berättar för mig vad jag ska göra. Det är
ja, det är ett svårt ord, jag vet.
Googla John Locke. Individens frihet mot ett kvävande auktoritärt samhälle.
Ja,
och jag vet fan inte vilken sida du står på, Hans.
Nej, men jag härmed så skulle jag vilja åtala dig för tryckfrihetsbrott. Nu du och Cissi Wallin får stå vid skanket och bli utskällda av JK. Och JK
sjunger...
är inte ens den här jävla Lambers längre, utan det är en kvinna den här gången, så, är det, så att hon är också en del av patriarkatet.
Det tycker jag känns väldigt exkluderande mot Sveriges transpersoner.
Ja, det finns säkert. Roligt också att JK är en person som är en hel myndighet. Då får du bara plats en. Men det bästa borde ju om den personen var då icke-binär, förstås.
Jag säger som på testiklos, det får plats 2. Podden börjar närma sig sitt slut. Vi har numera early access.
Just det.
Det som man på gynekologspråk kallar...
Eller, tidig utlösning.
Ja, för tidig avgång va?
Mm.
Det som SJs tåg har ägnat sig åt, förutom när de passerar Kumla. Därför att nu tänkte ju facket faktiskt gripa in ett arbetsmiljöproblem. Tågen kan inte stanna i Kumla för där är sånt jävla tjafs på perrongen. Med massa obstinat slöter som hotar tåg.
Och som inte ens vill åka tåg, bara alltså, jävlas.
Någonstans så står det folk i Kumla och är så jävla ilskna på SJ för att de tar liksom 70 spänn för en plastmacka och 65 spänn för Mariestads långburk. Mm. Så de har börjat attackera tågvärdar. Alltså, kan det bli mer fegt? Om jag vore pressansvarig för SJ, då skulle jag sätta mig och grotta ut inför en SVT-kamera och få mer resurser.
Ja. För att återvända till early access, det betyder ju då i runda slängar att den här podden Off Limits, den kan man höra på en dag tidigare än på andra plattformar om man då använder sig av Podplay. Appen Podplay, podplay.se, där hör ni podden redan onsdag morgon medan andra plattformar då får nöja sig med att avnjuta det här svamlet en dag senare, det vill säga på torsdag.
Sa du plattformar eller plattskallar?
Plattskall är ju först när du är garotterad som du får en plattskall. Ta och googla garottering.
Jag googlar karott och så får jag upp en bild när Edvard Blom står och slickar i sig smält smör på baksmällan efter ett blött midsommarfirande.
Härligt. Han är fantastiskt Instagram. Följ oss på Instagram. Jag heter Hazy Dimman på Instagram, Hans Wiklund. Och vad heter du för någonting? Jonas, va?
Jag heter Jonas N 1885. Det är en historisk referens som är helt oförklarad.
Ja, men har något med Hitler, antar jag?
Nej. Hans, sånt där kan man inte ens skoja om.
Nähe.
Man kan inte ens skoja om Hitolf Ahl, den här förbannade galningen som satte ett helt Europa i brand. Någonting som vi lider av fortfarande.
Gör
faktiskt.
Vi?
Ja. Fråga själv när tyskar åker utomlands och engelska fotbollsfans sjunger 10 German bombers, va? Och,
ja,
och ska
roligt.
Handgripligen kastas ut ur Wembley om de sjunger det här. Vad är nästa steg? Nu får du inte sjunga att Boris Johnson är en urusel premiärminister där att hans hälsominister Matt Hancock satte på sin sekreterare inför rullande kameror och fick avgå. Får vi sjunga om det då?
Ja,
nästa steg, Kina, här kommer vi.
Jo. Men du ska ju veta att både tyskar och engelsmän är våldsamt impopulära så fort de lämnar sitt eget lands gränser. De är ju mindre populära än vad svenskar är till och med när man följer charterstatistiken. Det är bara ryssar som är värre.
Ja, det kom någon lista i veckan.
Ja, precis. Nu när det är chartertider. Så bered er på att bli förolämpade så fort ni kommer utomlands. Stanna hemma i Sverige. Vad fan ska ni ut i obygden och göra, va?
Gör som
pratar inte ens svenska i de flesta länder.
Gör som Folkhälsomyndighetens...
Gör de inte i Sverige heller.
Gör som Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Karlsson. Han som står och berättar om de nya restriktionerna. Att vi ska inte arrangera eller gå på fester och vi ska dessutom begränsa vårt resande till att bara resa när det är absolut nödvändigt.
Jajamän.
Klipp till, han sitter på vinprovning på Österlen med sin tant och skålar och äter ett rödvin. Och sen så skriker han Tiberg, vad gjorde du för någonting? På den här, du bröt mot dina egna restriktioner. Jag har inte brytit mot några restriktioner överhuvudtaget. Jag färdades och jag hade vinprovning smittskyddssäkert.
Mm.
Alltså, godnatt.
Ja, när de står och spottar ut vinet i varandras glas, det är för fan inte smittsäkert, va?
Eller? Inte en sekund, nej. Alltså. Bara i Sverige, gott folk. Nej, nu har jag fått ur mig det värsta. En brun korv på väg i tunnfärden också, va? Tömmer både upp till och ner till här.
Ja.
Glöm aldrig att de romerska legionärerna hade som inträdeskrav för att ingå i en romersk kohort att kunna marschera 3 mil på 5 timmar.
Oj. Utan att börja grina. Eller ha korrekt värdegrund.
Exakt, det är vad jag kallar early access. Tack för att du lyssnar på vår podd. Kommentera oss gärna på Flashback där du får beröm, Hans.
Va?
Det är någon som heter Biggis 62 som jag misstänker är en icke-binär kvinna. Och hon tycker du är jättebra.
Vad roligt.
Du är mycket bättre än den här gamla Bolibompadraken som nu tror du att jag menar Lindskov Bergman, men ta det lugnt hörru, det är ingen palatsrevolution här. Det är knappt ett borgårdstag.
Lindskov ska få en släng av sleven också. Men Jonas, vi sjunger ju lite på refrängen här, va? Det är ju någon form av sommarlov för en del.
Det är över nu. Det här är sista avsnittet på grund av en strandad förhandling. Vi har haft talmansrunder med Lindskov. Han har inte ens öppnat dörren när vi knackar på.
Nej. Fast vi hade fika med oss.
Ja, exakt. Nästa poddavsnitt är alltså i augusti, är det så?
Ja. Svara!
Min advokat sa att jag eventuellt kunde få villkorligt, men det lutar ju åt att det blir kriminalvården som får ta hand om mig.
Sitta lite. Ja.
Vi ska in på torken / ha semester. Podden kommer tillbaka i augusti. Stötta oss gärna på Flashback eller kommentera oss gärna på iTunes.
Vi ska ha ett nytt namn också när vi kommer i höst.
Ja, och det nya namnet är redan...
Lindskog har bestämt.
Ja, han körde över oss.
Ja, körde över. Vi lät oss ju köras över.
Jo. Det var som att...
finns ju njutning i det där på något konstigt sätt. Sa de masochistiska personlighetstypen. Exakt. Den som släppte fram Hitler och nazisterna, enligt Carl Jung.
Vet du vad? Det var vanliga människor. Det är det värsta med det där. Ondskan finns överallt. Du har just hört ett glädjebud här i ett Getsemane örtagård. Och podden Off Limits önskar dig en riktigt trevlig sommar. Vi hörs i augusti. Sprid ordet och var rädd om det för Guds skull. Och glöm inte alla människors lika värde på riktigt.
Ja, handhjärta på den, va?
Handhjärta, styrkekram, källsortering, gå lägre tid, håll käft, använd munskydd och se allsvensk fotboll. Cykelhjälm, sa jag det.
Ja.
Lena Cykelhjälm Balén, gammal bortglömd minister, historisk referens.